Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Madeleine Walls CV är långt. Hon har en lång och framgångsrik karriär inom thaiboxning bakom sig. Bland annat 2 EM-guld och ett VM-brons och var rankad topp 3 i världen. För några år sedan ringde Hollywood och hon inledde en karriär inom stunt och film. Bland annat i rollen som Amazon-krigare i Wonder Woman. Hon även syns i Johan Falk, Duellen, Aviciis musikvideo och nu senast i det nya programmet Elitstyrkans hemligheter. Madeleine har 50 000 följare på Instagram, är online coach, modell och föreläsare. Hennes fighting-karriär avslutades hastigt då läkaren sa att hon var en smäll från döden. Hur avslutar man något som var så länge en del av ens identitet? Vem är egentligen Madeleine Wall? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tack!
Hej
Madde! Och välkommen hit!
Tack!
Ett djupt andetag, du kom inrusande och bara, jag hatar folk som är sena, men jag är sen.
Ja. Det är faktiskt en sak, jag älskat Stockholm från liksom den sekunden jag flyttade hit.
Ja.
Men trafiken, det kommer jag aldrig vänja mig vid. Eller när man kommer från en liten stad så tror jag att det är ännu värre.
Ja. Ja, alltså man har ju ett annat perspektiv på avstånd ju. Alltså en halv timme när man bor i en liten stad, då är man
i en annan stad.
Exakt. Ja, men gud ja. Mm. Och sen nu en halvtimme liksom så här, ja, då kommer man till sin arbetsplats.
Kungsgatan. Exakt. Kommer jag på en halvtimme.
Och där fastnade du. Okej, men så här. Nu har jag marinerat mig själv i dig hela morgonen. Och liksom börjat så här insupit allting som jag går att hitta om dig. Och så tänker jag så här. När man är en stark kvinna på det uppenbara sättet som du är. Alltså en så här, en fysiskt stark kvinna som är cool och liksom, du vet, alla de här attributen som blir du om man inte känner dig. Hur har det format dig? Förstår du vad jag menar? Att det blir liksom det här, okej, men det är fighting och det är liksom de coola grejerna och det är alla de liksom coola, tuffa attributen om man ska vara så stereotyp.
Mm. Alltså det har inte format mig alls, tänkte jag säga, men inte på det sättet i att så här, det här tycker man är coola, tuffa. Jag borde vara cool och tuff. Mm. Däremot har det ju format mig på så sätt att alla de sakerna jag har gjort har ju prövat mig och utvecklat mig. Så på så sätt så har jag ju blivit stark av det. Men, och sen jag går ju kanske inte runt och tänker att jag är stark. Liksom jag ser ju inte mig själv så som man ser mig om man läser det.
Mm.
Antar jag.
Ja, precis. Hur skulle du liksom beskriva dig själv om man tar bort alla de grejerna och allt det där som man kanske säger första intrycket? Hur skulle du beskriva, vad är det första du skulle beskriva dig själv som eller med?
Mm, det är ju det.
Ja, vem är du?
Ja, det är jag ju inte helt säker på än själv. Men det jag vet är att jag är alltid på jakt efter att utvecklas. Så att jag är hungrig. Jag tycker inte om att stå still. Så att för mig är det utveckla eller avveckla. Liksom.
Mm.
Så att jag är nog driven i liksom, utan att behöva anstränga mig för det. Och, vilket ibland, för att ibland frågar så här, hur ska jag hitta motivation? Och så här, ja, jag har ju det så tacksamt i mig. Jag tänker inte så här, nu ska jag motivera mig. Liksom, utan jag vill göra allt jag gör. Det betyder inte att det alltid är skoj. Och där kommer ju disciplinen in. Men ja, det var i och för sig kanske inte superpersonligt. Men, nej, men jag tror att om man träffar mig första gången så är jag ganska observerande. Speciellt om det är liksom i en grupp. Så jag går inte in och försöker ta plats, utan jag kan nästan hålla mig lite i utkanten för att så här, ja, men läsa av både liksom stämningen men och personerna. Men sen är jag då med vänner som jag, eller folk som jag känner och som jag är trygg med, då har jag ju lite mer riv, skulle jag vilja säga.
Och i det du sa, så här, du vill liksom utvecklas eller avveckla eller så. Påverkar det hur du värdesätter dig själv också?
Ja, det gör det ju. Alltså, jag med har ju mätt mig själv baserat på mina prestationer, tror jag, mycket.
Mm.
Och sen har jag ju medvetet börjat jobba med det de senaste åren. Men det är ju så jag har... Eller jag har inte liksom tänkt på att det har varit så, men jag har förstått att det... har varit så. Sen har jag ju tävlat i så många år, så det har varit ganska lätt också att det är som alltid, det ligger alltid en tävling eller liksom en prestation i planeringen liksom. Så att, och då är det också väldigt lätt att bara, ja, men haka upp sig på det, eller det blir ju också fel, för att om man ska tävla som liksom ett stort mästerskap eller gå en stor match till exempel, så måste man ju fokusera på bara det, så att, men det är ju också ett sätt att, ja, men att fly annat, såklart, om man är som jag.
När du började förstå då att, kan man säga att du har en prestationsbaserad självkänsla?
Ja, men det kan man nog.
Och hur var det när den insikten började liksom klonka till eller landa?
Jag vet inte. Det är för att jag... Så här, hur är man när man bara är? Och vem är jag då?
Ja.
Liksom. Och det var liksom inte jobbigt. Det var bara liksom främmande. Tror jag.
Men, och som jag sa i introt, att så här, avsluta... För du tävlade ju fram till några år sedan i thaiboxning och var ju väldigt, väldigt framgångsrik. Och sen så hände ju det här med hjärnskadorna.
Mm.
Kan du berätta lite om det, om man inte känner till liksom vad som hände dig där?
Ja, men då hade jag tävlat i thaiboxning många år. Gick över till MMA för att jag var liksom hungrig på att testa något nytt. Men jag ville ändå vara kvar i fightingvärlden. Liksom. Men då hade jag en skada i höftböjan som gjorde att jag inte kunde sparka. Så fort jag kom upp i liksom matchträning och den mängden som det innebär, så fick jag så ont så att det funkar inte. Och då tänkte jag så här, okej, men vilka kroppsdelar funkar då? Så här, ja, men överkroppen. Mm. Och då gick jag över till traditionell boxning och så tänkte jag att då gör jag mina sista år här. Men då gick det också bara fram tills liksom att det var dags att gå match. Men då var det skallen istället som jag började få svårt för ljud och ljus och smällarna. Så att det gör ont att få stryk liksom även utan hjärnskador. Men det gjorde ont på ett helt annat sätt. Och att jag fick problem med minnet och liksom nästan kunde ligga lite efter. Speciellt i liksom boxningsdueller då, det går ganska fort liksom. Mm. Så tänkte jag att jag får göra en skallröntgen, för det kan ju vara en hjärnskakning, tänkte jag. Liksom. Och inte mer än det. Och hade det inte varit att det var för att så här, skallen borde man ju kanske liksom vara lite mer försiktig. Men alla andra skador har jag bara struntat i alla år. Liksom. Det är ju därför jag mår som jag mår, tänkte jag säga. Men då gjorde jag en skallröntgen och då fick jag beskedet efter det att jag hade 2 hjärnskador. Och att jag liksom absolut inte skulle tävla mer. För att då, om jag skulle få fler smällar, så visste man inte om jag ens skulle vakna upp. Liksom.
Och vad innebär, när man säger hjärnskada, så tänker jag att man kanske ser olika saker framför sig. Vad innebär det i ditt fall?
Ja, och det vet jag knappt, vilket är ironiskt men mest korkat med tanke på att det är jag som har skadan. Men det, man vet inte liksom... Tydligen så är hjärnan komplex, så att man kan liksom aldrig veta hur många smällar det skulle dröja eller liksom hur hård den behöver vara för att det liksom skulle gå åt skogen om det gör det. Men det är ju någonting som har liksom brustit på något sätt, eller någon vätska, minns jag. Jag har ju förträngt liksom detaljerna. Men ja, så att jag vet inte så mycket mer än att jag ser liksom en röntgenplåt framför mig och där är liksom en annan färg på 2 ställen eller liksom lite mörkare eller vad det nu var. Mm. Men det enda som jag liksom tänkte att jag behövde veta var att jag inte ska, eller inte får, fortsätta.
Hur var det?
Vidrigt.
Ja.
Men det var också en lång period av många olika stadier. Liksom först var det förnekelse, och så trodde jag att det var en konspiration att så här, nu är det någon som inte vill att jag ska få tävla mer.
Mm.
Och sen så var jag arg och ledsen, och sen så var jag, slutfasen är den som jag tycker var läskigast, för att då var jag på ett sätt som jag aldrig har varit. Även om jag har liksom gått igenom tuffa grejer tidigare, så har jag liksom aldrig gett upp, utan så här, det gör ont och liksom jag gråter eller är arg eller vad jag nu behöver göra, och sen så går jag vidare och fortsätter kriga. Men då satt jag liksom bara helt tom i blicken och liksom vaggade på golvet liksom, så här, fast det finns ingenting annat jag vill göra liksom, så att jag fattar inte ens varför jag ska finnas. Och det var, jag fattade inte det när jag var i det, eftersom jag inte fattade någonting, men för de som var runt omkring mig så var det nog liksom ganska obehagligt. Och läkaren kollade liksom upp mig nästan en gång i veckan, bara för att så här, ja, han till och med så här fick mig att tumma på att jag inte skulle ta livet av mig liksom. Så det var, nu hade jag liksom inga planer på att aktivt avsluta mitt liv, men jag såg heller ingen mening med att leva det liksom.
Och hur länge var det så?
Oh, gud, jag vet inte, men jag fick beskedet i augusti, september tror jag. Och sen så fick jag ett mejl från Hollywood i november.
året är, nej, vänta.
Nej, det var samma år. Ja, så samma två, tre månader liksom som är... Ja, som jag inte riktigt vet vad jag gjorde. Liksom menar att jag var mörk. Och sen så tog inte det slut för att jag fick ett mejl. Liksom, men då fick jag i alla fall något nytt att fokusera på. Och jag var ju nog egentligen... Alltså, jag fattade ju att så här, det här händer ju inte. Liksom. Och speciellt inte när man som allra mest behöver det. Så. Men jag var nog ändå lite otacksam i att jag var inte liksom överlycklig. För att jag kom ihåg att jag snackade med min agent liksom i taxin på väg till flygplatsen när jag skulle över till London första gången. Och så här, ja, bara så du vet, jag ska inte bli någon jävla skådis. Liksom så här, okej, jag gör det här för att så här, det är ju ändå fett liksom. Men det här är inte min dröm liksom.
Och vad tror du att du baserade det på då? Eller varför du reagerade nu när du ser tillbaka på det?
Nej, men jag var nog... Både så var jag fortfarande liksom arg och ledsen och allt det där. Och sen så var det nog också lite en så här... Men kanske någon slags försvarsmekanism i att så här, jag har inte en aning om vad jag är liksom på väg till. Jag kan ingenting och jag vet ingenting.
Mm.
Så om jag liksom är dålig eller om det inte blir något så... har jag ändå inte velat det, liksom. Det var inte min idé, typ.
Som att försöka skapa någon slags kontroll och något att hålla fast vid.
Eller ett skydd mot att så här, om det här skiter sig också så blir det inte en besvikelse på så sätt igen. Utan så här, det här ville jag ändå inte på riktigt, liksom.
Mm.
Och då gentemot kanske andra, om det, eftersom det blir ju ganska... stort och ganska mycket media när man råkar hamna i Hollywood. Liksom. Mm. Så att går det åt skogen så har jag också, får ju alla reda på det med. Liksom. Mm.
Hur var det då?
Att åka dit?
Ja.
Det var ju skithäftigt och skitkonstigt. Och jag hade ju inte en aning om, liksom, jag visste inte ens vad Wonder Woman var. Det erkände jag ju inte såklart. men det som var tacksamt för mig var att det första vi gjorde var att gå in i liksom en sån dunder träningscamp. Så att vi tränade. Och så dagarna var ju liksom superstrukturerade. Och man blev hämtad och sen träna, äta, sova. Så att det var ju typ som jag hade levt i 12 år.
Mm.
Och jag mår alltid bra av att vara fysisk. Så att för mig var det ju liksom toppen att börja med det. Plus att ja, men då fick jag tankarna på annat. Det var ju massa nya människor. Och så vill jag ju också alltid prestera. Så att när jag var på varje... Liksom, om det var fysträning eller om det var stuntkoreografi. Eller så gjorde vi stunt till häst. Alltså jag ville ju alltid prestera i varje moment. Och då var jag ju tvungen att vara där.
Mm.
Vilket innebar att jag också var tvungen att stänga av alla liksom, de... jobbiga liksom, tankarna och sorgen. Liksom.
Ja, det har varit en strategi genom livet att du stänger av.
Ja, det kan man nog säga.
Och hur påverkas du av det?
Det kan ju både vara en superkraft och en svaghet. Liksom, för att det är ju bra att kunna stänga av liksom, smärta i korta stunder eller... rädslor eller vad det nu kan vara och, liksom, och köra ändå. Men det innebär ju också att jag kan stänga av och köra långt över gränsen.
Mm.
Liksom både fysiskt och psykiskt. Och sen rent känslomässigt, så att bara för att man stänger av så försvinner ju liksom inte det som är obearbetat. Utan det kommer ju i kapp. Liksom. Så att på så sätt är det ju dåligt att inte känna.
Och nu, för nu är ju det här några år sedan då, med de här insikterna ändå hur det påverkar dig, hur förhåller du dig till sorg eller jobbiga saker eller jobbiga känslor här och nu i livet? Liksom? Lite mer alltså, nutid.
Just här och nu så har jag ju för första gången liksom medvetet och aktivt, nu jobbar jag med det, liksom jag går hos en psykolog för exakt det. Liksom. Mm. Men fram tills nu så har jag nog fortsatt lite i att stänga av och köra. Försöka hitta nya kickar eller liksom nya saker som då skulle ersätta thaiboxningen. Men nu räcker det. Det betyder inte att jag inte vill fortsätta liksom utvecklas och prestera. Men jag behöver gå och liksom titta mer inåt.
Det är ju en väldigt viktig och svår insikt att komma till det. Mm. Att så här, oj, så som jag har levt hela mitt liv och det här mönstret, det blir en form av trygghet. Att säga, okej, men det här är min strategi genom olika perioder. Vad var det som fick dig att liksom helt plötsligt då ändra riktning? Att så här, ja, jag vill titta inåt. Nu är jag redo för det. Jag vågar.
Det är en ganska lång process, för att det börjar ju med att först så här, okej, det här är ett mönster jag har, att bara förstå vad det är man gör, för stänger man av så stänger man ju av allt liksom, även möjligheter till insikter. Så det var nog det första, att jag så här, ja, men förstod vad det är jag har gjort, och sen blev det en period av så här, jag borde, men var inte tillräckligt motiverad till att göra förändringen, utan så här, var medveten om mitt beteende men fortsatte ändå lite på samma sätt.
Mm.
Tills det var nog egentligen tv-programmet som rullar nu, men som jag spelade in för några månader sedan. Då var jag så nedbruten och så långt nere att jag sa, fast jag orkar inte mer. Liksom.
Det är det som går på fyran nu till Elitstyrkans hemligheter.
Mm.
Och vad i det var det som hände?
Jag vet inte om det var liksom själva tv-programmet i sig, eller att det var att jag var nedbruten redan innan, och det blev liksom lite droppen. Och för att liksom de psykiska och fysiska påfrestningarna vi utsattes för var så att det liksom, hur kan det bli värre? liksom. Så det var nog mer att så här, då var jag så långt nere som jag bara kunde vara. Och ur det, så det finns ju liksom bara en väg ur det. Och då...
Men den kombinationen, att känna att man är så nedbruten först, eller som det är, och sen att gå in i ett sånt tv-program med dem, hur, det kan jag tänka mig att inte alla hade klarat av.
Nej, men vem fan gör det mot sig själv? Liksom, och på tv.
Ja. Varför gjorde du det mot dig själv?
Jag tror att det är tvådelat. Den ena är ju av samma anledning som jag liksom vill fightas, eller jag vill lära mig skjuta, eller jag vill, alltså, det är ju om en action attraktionen, men också att det jag har liksom mer gått över i är ju då, alltså, jag vill vara grym på att överleva och hantera farliga situationer på riktigt. Så det här var ju det ultimata i liksom för mig i det avseendet. Men sen var det nog på samma sätt som liksom nästa match eller nästa mästerskap, att det var en flykt.
Mm.
För att då var det ju bara 100% fokusera på det, och allt annat stänger jag av. Liksom. Så att det var liksom en positiv del och en mer destruktiv del, tror jag. Och det visste ju nog ingen runt omkring mig, att jag var så långt nere som jag var. För att jag stänger ju av, och jag är en mästare på att inte visa. Och så isolerar jag mig också gärna lite. För att även när jag liksom mår bra, så tycker jag det är ganska skönt att vara liksom ensam. Jag tycker om att vara i skogen, och jag har inga problem med att träna själv, och jag jobbar hårt liksom, så att jag men när jag då mår sämre så drar jag mig liksom bort från allt socialt, och det var det jag gjorde de sista månaderna liksom. Och då är det också ganska svårt att veta hur jag mår, för att på, alltså, där man då ser mig är ju i liksom mina kanaler och mina sociala medier, och där tränar jag och reser och gör massa liksom roliga och spännande grejer liksom, så att det är nog ganska svårt att veta, samtidigt som jag själv just där, när jag gått så långt att jag liksom stänger av helt, då fattar jag ju inte ens det själv. Liksom. Nu vet jag inte ens vad frågan var.
Nej, men det spelar ingen roll. Men också i det här då är det ju intressant, eller så här, för då sa du att det blir som en flykt så, när du kan bara liksom släppa allt annat och börja fokusera på matchen eller på utmaningen eller sådana saker. Vad är det du har flytt ifrån?
Ja, alltså att känna känslor generellt. Men då var det ju som, jag separerade precis efter tv-programmet. Och det hade ju säkert legat och liksom pyrt där under liksom en längre tid än vad jag själv hade förstått. Bara att jag inte visste liksom kanske då att det var det som jag skulle göra. Utan det är så här, jag mår inte bra. Liksom, men inte gått in i vad det är som gör att jag inte mår bra. Liksom. Mm. Så att det, jag tror också att när man, det handlade för oss, det handlade om där, även om det bara är ett tv-program, men det fanns ingenting för oss när vi var där som gjorde att det kändes som att vi var i ett tv-program. Alltså vi kämpade ju för att överleva, liksom, mm, på riktigt. Sen fanns det kameror i, liksom, i utkanterna av liksom, våra dagar och nätter. Men det till slut, det tar ju inte lång tid innan man skiter fullständigt i dem. För att så här, det finns bara ett fokus, och det är att liksom, fixa, ja, men en sak i taget. Mm. Och det är också häftigt hur man då, alltså, som ingen av oss kände ju varandra tidigare. Att man, så när det bara är det absolut mest primära, Då samarbetar man och hjälper varandra, och ingenting har någon betydelse. Liksom. Det fanns ingen så här, fanns inget dömande liksom, gentemot. Alltså, vi bara hjälptes åt. Liksom. Och sen så var det ju då, det var inget manus, det var liksom inga omtagningar. Så det var ju det som också som gjorde att så här, vi utsattes för de här testerna. Och sen var det ju upp till liksom kameramännen att fånga det, och lyckades de inte så var det liksom, då var det så.
Mm.
Och det är ändå tacksam för att det var inte ett tv-program jag ville vara med i, utan det var själva grejen som vi gjorde som var det som jag var nyfiken på. Liksom. Och då, så det är jag ändå liksom tacksam för.
Hur var det sen då att gå ur den bubblan? För då var det ju ändå en intensiv ett par veckor. Och sen gick du ur det och kom tillbaka då till verkligheten. Och liksom, ni separerade precis. Och liksom alla de, hur var det då sen att så här, tvingas möta allting då när du hade först varit nedbruten och sen kom i programmet, kunde fokusera på det och vara i det och sen tillbaka?
Ja, det var ju inte skönt.
Nej.
För att jag sa ju att jag ville liksom skiljas. Alltså om, det kanske inte var dagen efter jag kom hem, men det var nog liksom två dagar. Det var nästan direkt. Liksom. Så då kom ju nästa smäll. Liksom. Mm. Plus att när man då väl känner efter, då är det är jävligt mycket som jag inte har känt. Och då kommer ju allting samtidigt istället för att man tar det liksom i livet. När det kommer och en sak i taget, och nu kommer ju allt. Liksom. Mm. Och då var jag ju också liksom försvagad. Alltså jag låg ju så långt på minus att jag hade inte mycket krafter. Liksom. Men jag var ändå fast besluten om att göra det på ett bra sätt, och jag bryr mig väldigt mycket om min exman, och liksom gjorde det i separationen också, så det var väldigt viktigt för mig att göra det på ett bra sätt.
Mm.
Så då var jag liksom jätteledsen i det, men fokus var ändå att så här, göra det så bra och smärtfritt som möjligt för honom. För att jag var ju ändå liksom the bad guy som fattade beslutet, och det var mitt fel att vi var, liksom, eller fel, men att vi var i att separationen blev. Liksom.
Men lägger du då bara den skulden på dig och inte på er gemensamt som par?
Ja, det gör jag ju.
Men hur kan du göra det när ni är två personer i en relation?
Ja, fast själva uppbrottet var ju liksom mitt val.
Men sen så blir det också så här, ja, men man är ju alltid två. Och även, absolut att man är den som tar beslutet. Men oavsett hur relationen har varit så har man ju alltid gemensamt ansvar någonstans.
Mm.
Kan jag tycka. Och liksom att så här, ja, nu vet jag inte hur det var för er. Men jag tänker att man kommunicerar ju ändå under tiden. Och att det är en process. Och liksom, jag har bara landat någonstans i att absolut att man kan vara den som tar beslutet och lägga skulden på sig själv. Men just att det är ju ändå gemensamt. För att man gör ju resan var den än landar ihop. Mm. Om du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag la ändå det på mig.
Ja,
men
det förstår jag
men
verkligen.
Det är också för att så här, det som var mina anledningar till att gå isär var var bara upplevt av mig.
Mm.
Och berodde liksom på mig. På att jag liksom ville göra andra saker. För att jag ville liksom ut. Och då menar jag liksom inte ut på krogen. Men bara att jag liksom vill göra allt det som jag vill göra. Utan att det ska vara på bekostnad av någon annan. Och det är inte så att han på något sätt liksom kontrollerade eller höll mig tillbaka. Men man kompromissar ju i en alltså familj.
Mm.
Och vi är väldigt olika. Och det har vi alltid varit. Så det var inget som liksom jag förstod då. Och har alltid varit, liksom, vår styrka har varit att kommunicera. Och jag har inte ens sett våra olikheter som något dåligt. Utan jag kan tycka att det är ganska liksom härligt att med de kontrasterna. Men det blev med åren så blev det liksom, det blir ändå lite friktion varje gång jag kommer liksom med en ny grej eller ett nytt yrke eller liksom en ny livsfarlig grej som jag måste göra. Mm. liksom. Och till slut så tog det så mycket energi att liksom, jag menar, att gå igenom det och för att jag har ju alltid visat respekt för han, för inte typ jag gör min grej. Och sen skiter jag i resten. Utan det är så här, det ska diskuteras. Och hur hittar vi en lösning så det liksom funkar för alla. Och sen till slut så kändes det som att den processen bara var så stor. Så att det, för jag hade ju en egen process innan det skulle tas upp. För att liksom hitta ett bra sätt att säga det på.
Mm.
Och liksom, ja. Men, så att jag tycker ändå att så här, om jag bara hade varit liksom mer normal. Så hade vi inte...
Eller om han hade varit med som du.
Ja men jag vet. Men,
det jag tycker bara att det blir... Eller så här, det blir som att du är så hård mot dig själv. Som att du tar så här ensamt ansvar för hela er relation. När ni är två olika människor. Och man liksom det ger och tar. Och man, alltså man kan ju vända och vrida på det. Så här, absolut, du hade kunnat vara mer som han. Eller han mer som du. Eller liksom... Det blir bara så tungt för dig att få bära hela skulden eller hela det dåliga samvetet eller hela ansvaret.
Mm.
Jag vill bara så ta det från dina axlar.
Ja, men jag gör ju så mot mig själv.
Liksom. Ja. Jämt.
Ja, jag tror det.
Ja. Det blir... Men okej... Okay, för du sa precis en mening som jag ville fånga upp tidigare. Var så här, det är därför jag mår som jag mår. Typ att du kör över kroppen och att du har tidigare skitit i skador till exempel och sådana saker. Hur mår du nu? Idag? Mm. Eller liksom överlag den här perioden?
Alltså på ett sätt bättre för att jag kommer liksom närmare... sanningen, när man liksom den riktiga kärnan.
Mm.
Men jag har ju mått väldigt dåligt liksom fram tills jag parkerade innan här. Nej, vad skojar jag. Men i hela hösten och vintern. Och då har det ju varit både att jag liksom rent fysiskt ska återhämta mig från liksom skador och utmattning och allt sånt. Men då, och sen skilsmässan och tv-programmet har satt sina spår. Så att det har varit förmodligen den tyngsta perioden i mitt liv. Ja, hjärnskade, liksom, chocken var ju inte så härlig heller. Men nu har det ändå varit så här, ja, men djupare på något sätt. Och då som jag samtidigt liksom, i alla de här liksom, i den här perioden bestämt mig för att så här, jag ska stanna upp och jag ska känna skiten nu. Liksom. Och då känns det ju mer.
Det kräver ju mod också. Ja. För jag tänker att är det någonting som du kan så är det att stänga av. Mm. Och det liksom blir ju det kan du ju så bra i så fall.
Mm.
Och då krävs det verkligen att man är modig.
Mm.
Att våga bryta det.
Ja, smärta driver förändring. Liksom, det var tvungen att göra riktigt ont. Och det var tvungen att gå liksom långt för att jag ska säga fast jag orkar inte mer. Ja, jag orkar verkligen inte mer. Och så liksom kunde de fråga så här, vad? Nej, men allt, inget. Liksom, det går inte. Jag kommer få en hjärnblödning. Liksom. Jag kommer dö.
Och känns det så nu också, där du befinner dig idag?
Nej, men det gör det ju inte, för att nu tvingar jag ju mig själv att stanna upp. Och så här, tvinga mig själv till att liksom ha sova minst 7 timmar, och det är skitsvårt. Alltså jag har legat på 3-4 timmar.
Jämt?
Ja, i många år.
Åh, herregud.
Ja, kanske inte liksom varje dag i flera år, men hela sommaren. Och sen i perioder. Och sen så har jag också då svårt att sova. Men det är ju för att jag har förmodligen liksom legat på ett så högt kortisol liksom värde att jag kommer liksom aldrig riktigt ner i varv. Och så en inre, både en stress i att jag har liksom haft alldeles för mycket saker att göra, men också liksom på insidan att det är så här, det slutar aldrig snurra. Så sömnen har jag ju liksom, går jag in och aktivt nu liksom ser till att den fås. Och så pratar jag med psykolog. Och sen så försöker jag liksom prata snällt till mig själv. Eller i alla fall inte elakt. Det är ju en bra start.
Hur är det då?
Svårt. Och det är ju såklart härligare att liksom få snälla ord än elaka. Men det är ju också, det är väldigt lätt att bara falla tillbaka. För att jag kom lite på fötter liksom innan jul i november. Men sen så gav jag mig in i ett nytt jobbprojekt. Och sen direkt så bara följde jag tillbaka i att så här, ja, men jag kan jobba några timmar till. Och liksom några till. Och sen så när jag är igång där så kan jag liksom bara fortsätta ta beslut som gör att jag liksom driver mig ännu längre liksom, eller hårdare. För när man är uppe i det så är det, liksom, det är nästan så att jag kan boka in mer. För att jag ändå liksom är, ja, men det är som när man svälter, att till slut kommer man till en gräns att man nästan får liksom kickar på det, fast att man, det finns ju ingen energi att få kickar på. Liksom det är som att de kommer för långt så händer något. Liksom. Det är nästan jobbigare att komma ner i varv emellanåt, för då känner man ju om man är trött. Då är det ju asjobbigt. Liksom.
Ja.
Jag var ledig min så här första dag på nyårsdagen. Så var jag liksom ledig min första hel dag på, alltså jag vet inte hur länge. Och då satt jag sen så bara, men gud, jag orkar ju knappt liksom. Nu vill man ju knappt börja jobba igen. Yeah. Nej, men det är som att det, när man känner hur trött man är, då är det ju inte lika roligt. Det är bättre att stänga av då.
Eller så är det inte det.
Nej, det är inte bättre. Det är lättare. Förlåt.
Exakt, absolut, jag inte förstår. Bättre. Men och då, alltså blir du rädd då när den där känslan av att så här, nu är jag så trött att jag vet inte vad jag ska ta vägen, nu stänger liksom, för så här, när jag upplevde det där också, framförallt i och med min utmattning för många år sedan, och då var det som att jag, alltså det var som att kroppen försökte sluka en hel när när man lite så här lugnade ner sig, och så precis som du beskriver, man kanske hade en dag ledig då och tröttheten började komma fram, då var det som att hela det liksom bara så här, nu jävlar ska du förstå hur trött du är, så att kroppen typ så här, jag kan nästan beskriva som att det kom typ en havsvåg som bara, nu ska du fatta, så här jävla trött är du på riktigt, och bara, åh gud, jag får panik, och så bara, alltså att jag blev väldigt rädd när den känslan kom, för jag blev slukad av mitt riktiga mående. Kan du relatera
till det? Jag fattar vad du menar. Jag blev inte så rädd av själva liksom känslan att vara trött, utan mer i den i förhållande till att så här, fast det jag har att göra, det funkar inte att vara så här trött. Så då fick jag ju mer panik i att så här, okej, men hur ska jag då orka fortsätta från och med imorgon när jag kollar i min kalender?
Ja.
För att det går inte när jag är så här trött.
Just det. Men jag bara fick en tanke nu när vi satt och pratade. För i början när jag sa det här, hur har alla de här attributen av de här coola grejerna som, alltså jag tror att många människor skulle ändå säga att du gör väldigt många coola grejer. Och så här, hur har det påverkat dig och så? Finns det någonting i att så här, det har påverkat dig genom att så här, för att få den här kicken då, till exempel av att göra ett coolt stunt eller en cool match eller alltså ordet cool kan vi egentligen stryka. Men du förstår, alltså, du gör ändå saker i ditt yrke och i ditt liv som många nog aldrig upplever.
Mm.
Som ger dig kickar, som du beskriver.
Mm.
Är det så att det liksom krävs mer och mer för att den kicken ska komma? Att du behöver pressa dig mer eller göra något som är ännu mer avancerat eller ännu mer farligt eller ännu mer... Alltså, ja, du förstår. Att det liksom, du behöver liksom höja ribban lite hela tiden för att få den där upplevelsen.
Ja, men lite är det nog så som liksom vilket missbruk som helst. Sen kan det ju ta alltså lite andra riktningar. Så på så sätt har det varit bra att jag har liksom testat många olika saker. För att då blir det liksom att det är nytt kan ju vara en kick i sig också.
Mm.
Däremot vad jag har liksom märkt det senaste är att det är ändå skillnad på nu och liksom 20-åriga Madde och de kickarna hon ville ha. För nu behöver det inte... det måste liksom inte vara att jag ska tävla och vinna något för att liksom vara den som vinner. Även om jag gillar det såklart. Mm. Men det kan också vara så här intellektuellt. Eller att göra något meningsfullt för andra.
Mm.
För det tror jag att jag har känt lite liksom det senaste. Att så här, kickarna, jag får liksom inte ut lika mycket av det längre. Det är som att det fattas en grej.
Mm. Vad skulle du säga, om vi tittar på 2020 så var det ett väldigt speciellt år för alla på världen och liksom på alla olika sätt. Om du ska ringa in någon viktig insikt, vad tar du framförallt med dig från liksom förra året? Och då menar jag inte bara pandemi, men så som ditt 2020 var, som var prövande på olika sätt. Vad tar du med dig från det?
Ja, men det tror jag är att så här, vad är viktigt på riktigt? Men det är ju för att jag liksom själv hamnade liksom där jag det som jag precis har beskrivit i liksom slutet på sommaren och början på hösten. Men också i att så här, vi är ju så sårbara.
Mm.
Att liksom tänka efter så här, men om inte ja men så här, jobb med inkomstmässigt så här, har man en plan B när liksom om inte om det skiter sig som det gjorde förra året. Men bara att liksom så här, tänka lite längre och kanske ha liksom flera olika ben och tänka mer säkerhet liksom på något sätt, inte bara i fysiskt utan så här, i grunden man står på. För det har jag reflekterat mycket över. Och det är ju inte så sexigt, men det kan nog vara bra för många, tror jag.
Mm. Och om vi ska avrunda det här, vad skulle du vilja säga? Om man känner igen sig i det du beskriver, i just det här att man stänger av och känner att man inte vill känna känslor och att man nästan flyr från sig själv, om jag får ska vi säga att det är det du någonstans har gjort?
Ja.
Absolut. Och om man känner igen sig i det, finns det någonting som du kan ge till någon som känner så här, gud, det där är jag, exakt jag, så där är det för mig också? Någonting som du vill ge till den personen?
Alltså det som gjorde, förutom att jag liksom tog slut på alla sätt, men det som gjorde att det ändå gjorde lite mer ont var att det uppfattades på ett helt annat sätt. Att jag uppfattar som att jag har en fasad för att jag ska liksom försöka vara något jag inte är. Eller att jag kan vara liksom dock kall eller så här arrogant för att jag är helt avstängd. Liksom.
Säger folk det till dig?
Nu är det så här, det är ju saker de sa för att komma åt mig i tv-programmet. Men det gjorde så jävla ont. Och jag ser ju, nu är vi mitt uppe i liksom programmet och jag ser ju avsnittet för första gången precis som alla andra varje söndag. Så att jag vet inte än vad som är deras liksom, verkliga åsikter och vad som är en strategi. Så att jag kan liksom inte riktigt göra klart analysen kring mig själv. Men det jag inte vill är att folk ska tro att jag liksom sitter på min kant för att jag tycker att jag är bättre än alla andra. Liksom. Eller för att, nej men att jag, jag menar, av att jag är som jag är av liksom ohärliga anledningar. Mm. Och jag vill absolut inte vara respektlös. Jag vill ju bemöta människor på ett bra sätt som får liksom dem att må bra. Nu är det inte liksom min uppgift att liksom frälsa andra, men jag vill ändå inte framstå som något jag inte är och inte har för avsikt i att liksom så. Så det var jobbigt för att så här, men det, jag ville liksom skrika typ att så här, men nej, så är det inte. Så är det inte alls liksom. Det var liksom för omtumlande där och då. Så att det fick bara gå in och liksom fortsätta snurra så att jag kunde liksom reda ut det vid ett liksom annat tillfälle när jag inte behövde liksom rädda livet på mig själv.
Så när du sa tidigare att programmet satte spår, är det lite det här som du menar då?
Ja.
Eller andra saker?
För att jag vill ju, för det första så vill jag ju vara bra. Så att jag vill inte bli missbedömd. Men sen självklart så har jag ju egenskaper som jag kan liksom jobba på. Och det vill jag. Det är bara att jag vill veta liksom vilka som det är på riktigt då. Mm. Men så det har jag ju grubblat väldigt mycket på. Och jag vill ju liksom lära mig någonting av det. Jag vill inte stänga av och gå vidare. Och jag vill inte heller så här, de är dumma i huvudet för de sa så, utan så här, men vilka grejer finns det sanning i liksom, vad kan jag ta med mig av det, för det är liksom en otrolig läxa tänkte jag säga, men för att man kommer ju verkligen till kärnan när man är så långt nere liksom i och det, jag tror att det är lite det som, det är inte helt olikt fightingen, för att när det är så på riktigt och det inte finns utrymme för något blaj liksom, då blir det för mig så rent och äkta. Och det är det som jag tyckte så mycket om med fightingen, att gå in i ringen. Man kan liksom inte spela tuff för att man står där själv, så det man känner, det känner man liksom, det går inte att låtsas något annat. Och då så att de likheterna gillar jag, för att det är där som man vet vem man är och vad man kan göra för att bli bättre och starkare. Men jag har fortfarande inte svarat på din fråga. Men
jo, men
jag tänker, jag skulle ju säga att man ska prata med någon som är proffs på det här. Alltså gå och prata med en psykolog eller liksom, för att det hjälper så mycket. För att ofta om man då har, liksom, har kommit ganska långt ner i en nedåtgående spiral, så tänker man kanske inte friskt heller. Och då är det svårt att liksom med sjuka tankar liksom försöka vara den som gör sig själv frisk. Det är jättesvårt liksom. Och att det är inte fult och dåligt att gå till någon, utan det är skitbra liksom.
Oh ja, så värdefullt. Och den absolut sista frågan som alla mina gäster får är, vad är inte som det ser ut?
Ja, men fasaden då. Nej, men det är ett hårt skal och det är det ju av en anledning. Men det finns ju mycket liksom.
Din egen eller allas?
Jag kan ju bara prata för mig själv. Men det finns ju liksom mycket. Jag tror att det finns mycket känslor. Det är bara att de liksom, de göms.
Du, tack så jättemycket för att du har delat med dig av allting.
Tack själv.
Så otroligt viktigt att prata om och sätta ord på, och jag tror att väldigt många känner igen sig i både att inte våga vara i sina känslor och också så blir det ju en påminnelse, som du precis sa, att det man ser, det är det man ser, men det betyder inte att man vet allting om en person eller en situation eller en personlighet eller vad den är.
Nej, men man vet inte vad den går igenom eller vad den har i bagaget liksom.
Exakt. Så tack för den, både att du delar med dig så personligt och den otroligt viktiga påminnelsen som jag tror att vi alla behöver i den här världen som är mycket fasadbyggande ändå, på olika sätt.
Mm.
Är det något du vill lägga till?
Nej, jag vill bara säga tack.
Och följ Madde på sociala medier. Madeleine Wall Beijer heter du på Instagram. Och titta på programmet på fyran. Elitsoldaternas hemligheter.
Lid med mig.
Ja. Och sen har du spelat in... Är det någonting mer som du kan skvallra om som kommer i 2021?
Kanske? Ja, det gjorde jag ju också direkt efter tv-programmet. Jag kom ju hem, sa att jag ville ha skilsmässa och sen åkte jag direkt för att spela in en annan film.
Coolt. Är det den man har sett när du står liksom lite blodig och skadad? Liksom?
Ja, den är ju bara nice. Alltså att spela in film på det sättet är ju... Det är ju bara kul. Det är långa arbetsdagar, men så här, man bor på hotell, man slåss, men man får inte ont, för inte på riktigt.
Underbart.
Och blir sminkad, får hänga med skitroliga människor, resa.
Mm.
Ja.
Livet helt enkelt.
Mm.
Ja. Nej, men gud vad spännande. Och när kan vi se det här då?
Sen vår, tror jag. Sen filmbranschen är ju som den är. Det är inte alltid riktigt, det blir sällan som det är sagt. Men den heter Last Man Down. Och kommer ha premiär någon gång i år i alla fall, hoppas jag.
Spännande. Tusen tack och var rädda om er där ute. Och ja, jag säger så här. Vi följer restriktionerna och håller ut lite till så kan vi snart ses på stan helt enkelt. Puss och kram. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.